Ja, då måste du vara tyst.
Ja, okej. Ja, nu håller jag käften.
Ja, men god fortsättning. Välkomna till ännu ett, eller ska vi säga årets sista skidsnack. Och det är som vanligt jag, Stenqvist, och vid min sida har ingen alls. Men det betyder inte att ni ska behöva sitta och lyssna på mig tjata ensam i en timme, lite drygt. Det vore väl ganska tråkigt. Så jag har med någon på länk. Hallå, hallå!
Ja, men goddagens.
Ah, det var ju ingen mindre än Sköld.
Ja, nej, här är jag.
Varför är du på länk?
Jag får ju helt enkelt bara meddela att jag har åkt dit. Jag är coronasjuk och sitter där hemma i min egen privata lilla studio som är sovrummet.
Ja.
Ja, på den vägen är det.
Ja.
Man är inte immun ens som skidsnacks profil.
Nej, det här är ju lite av en besvikelse, framförallt eftersom vi satt och hyllade oss själva som stora förebilder som inte hade åkt dit, och att alla vi som inte hade haft corona än borde ses som samhällets stora hjältar.
Ja, det är ju bara att äta upp helt enkelt.
Ja, du är ingen hjälte längre.
Nej, det är motsatsen får man väl ändå slå till med.
Skämmes ta med fan.
Ja, nej.
Det är du och Kalla.
Ja, det är vi.
Men hur mår du, Stefan?
Jag mår fysiskt sett ganska bra. Det jobbigaste med den här sjukdomen är ju den stora skammen över att eventuellt ha smittat folk. Ja. Men jag rent fysiskt så mår jag ju bra. Jag har ju inte jättemycket krämpor. Jag har... ingen feber, jag har ingen hosta, jag har inte ont i halsen, de här klassiska sakerna.
Nej.
Lite allmänt hängigare än vanligt kanske, men inte heller så farligt. Så ja, det är inte så himla synd om mig, det kan man inte påstå. Jag skulle väl säga att min version av det här är en sån ganska lindrig version.
Ja, så det är inte så att du tror att det hela är någon form av överspelat, att det är egentligen det är mycket hype och lite verksamhet på den här sjukdomen?
Nej, jag tror väl kanske snarare så att jag är ganska förskonad från allvarligare symptom, om man säger så.
Ja, du menar att du är någon form av stålmänniska som kan klara av den här sjukdomen?
Så kan man välja att tolka det. Men jag ställer mig ödmjuk till andras smitta. Så jag är en I'm humble.
Ja. Ja, nej, verkligen. Det står ju olika. Det har vi ju räknat ut vid det här laget. Vi kan väl konstatera att innan när vi poddade sist, så då var det ju, ja, det var ju innan jul typ, eller hur?
Ja, det var väl rimstuga, va?
Ja, precis. Så den spelade vi in några dagar innan den sändes. Så det har ju hunnit hänt en hel del sen dess. Så apropå corona kan vi säga att det såg inte ut som att Charlotte Kalla var tillbaks i något så här dunderslag efter sin insjukning.
Nej, hon gjorde ju en liten comeback där i de här svenska loppen i Östersund, och där visade hon ju inte direkt någon gryende storform direkt. Det kan man ju inte säga. Jag minns inte vad hon slutade i det där loppet, men hon var ju långt, långt efter alla de bästa, och det blev ju ingen Tour de Ski för henne sen.
Nej, hon var väl ett par minuter efter på det loppet, så det är väl intressant. Det pågår ju stora undersökningar om hur Tour de Ski drabbar idrottsutövare och kanske främst konditionsutövare som är av intresse här.
Hur Tour de Ski drabbar?
Nej, jag sa Tour de Ski. Corona.
Ja.
Ja, det var det jag menade.
Startade saker.
Ja, precis. Hur drabbar tog det sig? Nej, men hur corona drabbar folk som håller på med konditionsidrott. Och det verkar inte som att det finns några färdiga studier än, uppenbarligen. Det är inte så konstigt. Men jag kan bara som lite så här... vad säger man? Kuriosa. Nämna en olika diskussioner i en längdskidorsgrupp i Stockholm. Där verkar folk vissa uppger, då kom det en stor tråd om just folk som hade haft corona och hur de hade upplevt att det hade påverkat träning. Många verkar ju fightas väldigt länge med att komma tillbaks i den nivån man var innan. Det är liksom pulsen skenar iväg, andetagen, man får ta liksom väldigt mycket mer andetag, man kommer mycket mycket fortare upp i maxpuls och liksom att man tar slut snabbt liksom. Att kroppen dundrar upp i puls och andetag och alltså att man det bara tar slut jättefort för många, även liksom veckor efter att man har blivit frisk. Men sen är det väl säkert andra som upplever att det är mycket lindigare. Så det är väl väldigt individuellt. Men man kan ju ändå förstå lite grann skidåkare som väljer att ta verkligen det säkra för det osäkra i alla lägen. Och inte vill rädda på sig den här sjukdomen eftersom det är så pass oklart hur allvarligt det drabbar.
Ja, men det känns ju som en sjukdom som är så... Alltså man kan fatta att det är lite ovissigt i hur man ska ta sig tillbaka när det är såna märkliga, konstiga symptom som slår helt olika och hur länge man har det och så vidare. Jag har ju fått ett extremt märkligt symptom kan man ju säga. Som är att det känns som att jag är lite solbränd. Som att huden är lite lätt svedd, som om man har varit i solen men inte riktigt blivit bränd. Och det är ju rätt många som har såna här udda symptom.
Ja, det här låter ju helt... har du uppfunnit nu ett nytt symptom för corona?
Ja, men det verkar lite så. Jag har inte hört just det här förut, men det är ju vissa som brukar... Eller jag har hört folk som säger att de har känt så här pirr i benen. Och det är ju så här märkliga känslor i näsan och så vidare. För jag är ju också så här att jag har lite... som snuva utan att det är inga snor i mina näsgångar, men det är ändå som att det känns som att jag har snuva, vilket också är en väldigt märklig känsla. Och det här har ju folk vittnat om att det bara pågår, även om man, för jag känner mig ju ganska frisk, men jag kan ju tänka mig att skulle man börja flåsa så skulle det ju göra sig påmint på ett sätt. Det här vet jag ju inte, men det är ju så jag föreställer mig att det kan vara. Och hur länge sånt håller i sig, det är ju ingen som vet.
Nej, och jag menar, det är ju en sak för oss hobbymotionärer, säg att man skulle liksom bli 10% långsammare på milen, så är ju det vad det är. Det kanske, och du kanske skulle dröja ett halvår innan man är tillbaks på den standarden man har varit på förut. Men bara några procent för en elitåkare är ju skillnaden på det är ju all skillnad.
Ja, det är ju lite i relation värre för Charlotte Kalla än för mig, skulle vi väl kunna säga.
Ja, det är inte som att du i ditt dagliga arbete heller behöver känna att du behöver rusa upp för trapporna till jobbet.
Nej, brödfödan är inte så påverkad av min kondition.
Men vi har inte hört, förutom Kalla så här på rak arm, har vi några som har haft corona känt?
Ja, vi vet ju Ustjugov som ju inte har gjort comebacken.
Nej, just det.
Jag har sett bilder på honom i något skidspår lite på Instagram så där. Men hur statusen är där har man ju inte hört något om. Det är ju lite svårt också med ryssar såklart, men får se om man får se honom på startlinjen någon gång. Det blir ju väldigt intressant.
Ja. Nej, han får väl ta sikte på VM som många andra. Inte bara Norge har ju kastat in handduken till Tour de Ski som vi var inne på tidigare, utan ja, vi har sett även från vårt östra grannland ett par avhopp. Såg du det, Stefan?
Jag såg att Ivo Niskanen har hoppat av.
Och Hakkola.
Ja.
Det känns ju lite grann, jag menar, det är inte vilka finnar som helst. Det är ju de två bästa finnarna.
Mm.
Hakkola framförallt kanske i sprint och Niskanen såklart på distans. Men det är ju ett par namn som skulle kunna slå alla svenskar vilken dag som helst, förstås.
Mm.
Så då hoppar ju svenskarnas chanser upp ett pinnhål till. Det är ju liksom, det är ju ändå ett urvattnat startfält i Tour de Ski. Det går inte att säga något annat än att det är så.
Nej, det är otroligt urvattnat. Men å andra sidan så, jag vet inte, efter de här loppen som har varit i Dresden och Davos, som ändå har varit förhållandevis roliga, så känner jag ändå att peppen är ändå större än vad jag hade trott på förhand inför ett urvattnat Tour de Ski.
Ja, alltså det var ju till och med så att det var inte bara, visst man kan tänka att Norge hoppar av, det är tråkigt, men att se världscup utan Sverige, att det skulle vara på gränsen till meningslöst ibland. Men så var det ju verkligen inte. Det var ju ändå kul att se lopp trots att det inte var någon svenska med och körde, tyckte jag i alla fall.
Ja, gud ja. Sen Dresden är ju vad det är med den här konstiga teamsprinten och väldigt snäva sprintbanan. Men ändå, trots det, jag tycker det var, båda de helgerna var långt över förväntan. Och Tour de Ski känns ju otroligt kul nu, men man är också svältfödd på allt för tillfället.
Ja, alltså jag vet inte hur många gånger jag har hört nu i olika familjekonversationer och annat. Ja, men när börjar, ska inte Tour de Ski dra igång? Folk liksom på juldagen förväntar de sig att det, men nu ska väl ändå Tour de Ski dra igång. Så jag fick lov att kolla upp det där. Men det är ju inte förrän efter nyår. Det brukar dra igång.
Nej, det är
bara att man har gått liksom, man är så jävla ivrig. Man står som en sån här häst, galopphäst i spiltan och bara vill ut.
Är det ivern som har grusat det här minnet för en? För jag var ju också helt övertygad om att Tour de Ski börjar innan nyår.
Inte de senaste åren i alla fall.
Nej. Men ja, nej, det, man kanske bara minnesförlust helt enkelt. Men
vi är ju svältfödda på någon form av happenings också.
Mm. Du tyckte inte att det var tillräckligt med den här skidskytte nattjippot som Bettan och Insane Thorstein deltog i häromdagen.
Nattjippo. I och för sig, jag ska säga det att det har ju börjat någon dag innan nyår också tidigare, men inte liksom så pass tidigt som juldagen. Det har varit igång före nyår.
Ja, jo, absolut.
Men det var liksom det var där på juldagen som man funderar om det ska börja så. Men var det verkligen natt?
Jag ska erkänna att jag såg inte det här, men det är inte det här ett nattjippo.
Jag såg det och det var på dagen.
Jaha, okay.
Och det var som var lite unikt. Det brukar ju vara inne på typ en stadion i typ Gelsenkirchen eller sånt där.
Ja.
Nu var det ju förflyttat ner till våran gamla favoritplats Ruhpolding.
Ah.
Fan, vi måste åka iväg på skidskytte igen, Stefan. Det var så jävla kul.
Ja, det var länge sedan också. Jag minns inte riktigt vilket år det var nu, men var väldigt länge sedan.
Ja, men för er som är sugna på att göra någon resa och ni kanske har varit i Falun och kanske till och med Holmenkollen, fan, åk på riktig liksom, det var rena drömresan att ta oss med ett gäng olika tåg ner till Ruhpolding. Det var fan till och med buss på slutet, mitt ute ingenstans, och sen helt plötsligt kom man ut till en liten mini skidskyttestadion och så är det vi och 10 000 galna tyskar blandat med 3 000 galna andra personer.
Ja,
i ett någon så här umpa-bumpa tält på kvällen.
Glöm Kanarieöarna, åk till Ruhpolding.
Ja. Det var fan helt magiskt.
Den är perfekta semesterorten.
Ja, ta med hela familjen. Nej, det var fantastiskt. Vad pratade vi om?
Jag vet inte, men jag antar jo, att det var jippot.
Jo, men vad fan, det var ju alltså, de andra länderna hade skickat sina toppnamn. Det var ju liksom det var spända bågar till höger och vänster. Vires och Hofers och you name them, they were there. Men Sverige hade ju då skickat Bettan och Insane Thorstein och ja, det höll ju inte måttet. Vi blev inte ens placerade.
Nej.
De var tyvärr för långt efter. Bettan gjorde ju heroisk insats som sköt. Först var det ju någon form av sinnessjuk stafett där de körde typ så här 6 sträckor var.
Mm.
Eller 4 sträckor var. Att det var så här 8 varv. De åkte och så växlade de mellan varje. Okej, okay, ett stå. Och sen en ligg och så en ligg och sen höll de på sådär. Men jag tror att Bettan totalt satte så här 18 av 20 skott. Men Insane satte ju bara typ 13 av 20. Mm. Så att det var ju för många straffrunder för att vi skulle ha en chans att ens vara i närheten.
Vi borde ju ha skickat Stina Nilsson på det här. För det enda det pratas om är ju att hon behöver tävlingsrutin. Och det här var ju uppenbarligen inget vi brydde oss om speciellt mycket. Så då hade väl hon kunnat få köra det här.
Ja, men då hade det blivit ännu mer pinsamt. För trots att Bettan gjorde en fin insats så fick vi ju liksom... Så vi blev, av bara 10 lag blev vi så långt efter att inte ens... Ja, jag tror inte vi blev placerade.
Ja.
Det var ju liksom ändå kul att se skidskytte för en svält. För de har ju också haft lite uppehåll. Alla har ju uppehåll. Vad är det här med att de ska hålla på att fira jul och fjanta sig? Det är högst irriterande.
Ja, nej, vissa borde inte få fira någon jul. Så är det ju bara, inte ens nej, Norge bara. Men nu är det ju inte långt kvar. Jag vet inte riktigt när ni lyssnar på det här. Men det kanske har dragit igång lite Tour de Ski nu till och med. Och vi har ju inte diskuterat den här truppen som togs ut.
Nej.
Vad säger du om den, Victor? Vi har alltså en hyfsat stor damtrupp. Emma Ribom, Moa Olsson, Maja Dahlqvist, Moa Lundgren, Linn Svahn, Ebba Andersson, Jonna Sundling och Frida Karlsson. Spontan reaktion.
Ja. Den är ju suverän. Det är ju en helt makalöst bra trupp. Alltså, och inte bara med tanke på att Norge inte är med och sådär. Det är ju namn som skulle kunna vara topp 2 och på Frida och Ebba förstås.
Mm.
Och sen skulle ju resterande samtliga kunna vara topp 10 i totalen utan att man skulle smälla av.
Ja.
I princip. Sen vet vi ju inte vilka som har tänkt åka hela faderullan Linn Svahn. Kommer hon att palla med hela vägen och ta sig upp för Alperna till slut? Eller kommer hon att hoppa av? Kommer Moa Lundgren köra allt? Kommer Maja Dahlqvist köra allt?
Med tanke på hur de har sett ut distansmässigt så känns det ju ändå så. Men,
ja.
Men det beror väl lite på hur det går i inledningen skulle jag gissa på.
Men jag menar oavsett om några hoppar av så känns det ju som att vi skulle kunna ha 5 topp 10 ändå.
Ja.
Någonstans. Sen vet vi att det kommer vara sån här Fendrich och Van der Graafs och Stupax som kommer vara bra också. Det är, vi har ju lite grann i Sverige nu. Vi pratade om det för några veckor sedan, men om att Ebba och Frida båda har rejäla chanser att vinna det här.
Mm.
Och det har de förstås. Men det är inte som att de är helt utan konkurrens.
Nej, det finns ju sådana som man ska ju inte räkna bort Neprijaevas chanser om hon är med och i gott slag. Man har inte sett några startlistor än riktigt.
Nej.
Men det som talar för Frida och Ebba är ju att man tänker att de kommer vara otroligt mycket starkare i klättringen än många. Nu har vi ju inte sett mycket klättring från deras sida där, men jag är ganska övertygad om att Frida Karlsson är ganska bra på att klättra upp för den där backen på något sätt.
Ja, hon har ju som sagt, vi har ju pratat om det här Hallstaberget som har varit fram och tillbaks, men det finns ju liksom ja, men Stadlober brukar vara väldigt bra. Du har inte ens jag sett Österrikes trupp och sådär, men vad de har nu, men det finns ju alltid namn som inte är Sverige och Norge som är med där uppe oavsett var de kommer ifrån. Det finns alltid andra spännande ryssar. Det finns ja, men nu har vi ju sett sådana som Fandish och Van de Graaff som har varit i jättebra form. Så det är liksom, man ser i rapporteringen, det pratas om såklart om att Ebba och Frida är bland favoriterna, men ja, det finns ju faktiskt. Och det, som du säger, Neprajeva brukar inte heller vara särskilt dålig.
Nej, men du vill alltså ta ner den här duellen som alla pratar om nu, Frida-Ebba-duellen. Du,
ja, men det känns som vi bygger upp, det borgar för någon enorm besvikelse om de inte når hela vägen. Sen ska vi säga att nog för att Frida har testat på lite där, men de är ju verkligen inga sprintstjärnor.
Nej. Nej, det är ju sant. Men jag vet inte, det känns som att sprinters ändå har en så stor uppförsbacke i Tour de Ski. Så de, jag tror verkligen att de har tillräckligt inom sprint, åtminstone Frida, för att nå långt.
Ja, men en sån som Permakosken, nu har inte hon varit i någon så här superslag den här säsongen, men hon hade ju varit en absolut favorit om hon har bara liksom visat dem lite av gamla Permakoski. Hon hade ju varit uppe där med Frida och Ebba någonstans.
Ja, jo, verkligen. Det finns ju, om man börjar kolla på det, så finns det ju hur många namn som helst. Men nu känns det som att allt nu, visserligen från svensk sida, men det byggs ju upp som en Frida-Ebba-duell det här. Och det kan man väl ändå tycka är lite kul på förhand. Sen får man väl åka på en besvikelse eller två där. Men det känns ändå som att det byggs upp för en ganska rolig Tour de Ski, om det är så.
Absolut, jag menar vi kommer ändå bli besvikna om det inte är så att båda har någon form av tätkänning inför sista klättringen. Och som du säger, vi har ju lite kanske extrema förväntningar på hur de ska kunna klättra. Eftersom man inte riktigt har sett det förut. Så det är klart att det är spännande att se hur Ebba klättrar när hon, om hon har chans på seger till exempel. Det är ett annat att klättra och vara liksom jättelångt efter Johaug och ändå inte, ja, det jag menar. Det är lite annat om man åker för att vinna.
Ja, absolut. Jag skulle ändå vilja sticka ut hakan och säga att vi har två svenskor topp tre. Om nu det är att sticka ut hakan.
Jag vet inte. Ja, men alltså finns ju sådana som Diggins kan ju komma och kanske ha hittat superformen. Det finns ändå många namn där, så är två svenskor topp tre så är det ju otroligt. Men sen kan vi ju, det här satt vi ju och sa redan inför premiärhelgen i Rocka att det skulle vara en besvikelse om inte Ebba och Frida typ var ett av två redan där. Men då slutade ju allt med någon form av jävla fallkaos på slutet och en helt totalt oväntad skrällryska som vann. Så det är ju, inget är liksom hugget i sten. Det är det jag vill ha sagt.
Nej, visst. Man ska inte vara för positiv. Då blir man bara besviken.
Eller hur? Men det skulle... Ja, du kan väl dra här i truppen också. Det ska jag göra det, ja.
Men jag har den här väldigt bekvämt framför mig. Vi har Johan Häggström, Oskar Svensson, William Poromaa, Kalle Halvarsson, Björn Sandström och Markus Rus.
Ja, och på förhand kanske inte det skulle ägga upp en sådär överdrivet mycket. Men om man går igenom dem lite individuellt här. Johan Häggström. Fan, där har vi ju där har vi ju pallplatser i varenda sprint att kunna hoppas på. Speciellt när det är ett helt Norge saknas. Nu har vi, fick vi inte se honom här i världscupen, bara för att Sverige inte var med. Men jag menar, vad han visade förra säsongen och vad han visade i början av den här säsongen, och så ska han ju absolut kunna finnas med där. Och han har ju även gjort stora framsteg på distansen, så en tour kanske är liksom perfekt för honom.
Ja, han var ju också ganska bra senast, vill jag minnas. Han hade något lopp där han flunkade ur, men annars var han ganska högt uppe. Johan Häggström kan vara en liten outsider där, om man ska vara ta fram sin lilla positiva strut här.
Ja, alltså nu kommer han inte vara en outsider på liksom de allra förnämsta placeringarna i slutändan, förstås.
Det hade väl varit lite mycket att sticka ut hakan om man hade slängt till med en topp tre där kanske. Men...
Ja, oddset är på Johan Häggström som vinnare av Tour de Ski på Rosbett, vad tror du?
Jag tror inte det är en mätbar siffra faktiskt. Jag tror den sticker iväg på den här radioaktivitetsmätaren, sticker iväg på rött.
Ja, jag tänker också det. Man blir nog utredd för någon form av spel. Ja. Vad heter det? Spelfusk, om man ens lägger in en slant på Johan Häggström.
Ja, jag vet inte. Har du sett den här eller har du sett årets julkalender?
Ja. Fakt, har inte alla gjort det?
Ja, det hoppas jag. Men jag tänker att det är lite som när de gick och letade det där svarta hålet med den där dosan. Hur den gav utslag.
Ja. vad tänkte du kring det? Hur var parallellen?
Ja, det var till Johan Häggströms odds på Rusbet.
Aha. Ja. Jag tänkte att det var för det var ju inte så här, det är inte som att SVT:s propsavdelning kanske satte sina bästa män på just det arbetet. Med att ta fram spårningsutrustningen till svarta hålet på julkalendern. Det är så lite halvtaskigt ut om du frågar mig.
Det må så vara, men jag tycker vi kan förlåta allt, för den julkalendern är det bästa jag har sett i hela mitt liv.
Vad tycker du om den här kritiken som har riktats mot den? Står du bakom den?
Nej. Jag tycker att alla som riktar någon form av kritik mot julkalendern är dumma i huvudet.
Ja.
Det är min samlade bedömning.
Ja, de får försöka skaffa sig ett liv istället. Mm. Det kan jag hålla med om. Men om vi går tillbaka till Johan Häggström istället. Eller det behöver vi inte göra, vi kan lämna honom. Men där man gärna vill se någonting är ju liksom oroskortet i det här. Det är ju ändå såklart Oskar Svensson och Kalle Halvarsson. Vad kan vi förvänta oss av dem? Ingenting eller?
Nej, jag tror vi ska vara försiktiga med att förvänta oss speciellt mycket på den fronten. Men
vad vill du se då, Stefan?
Nu låter du som en riktig SVT-reporter.
Ja, vad vill du ha för signaler? Vad är det du brukar säga? Vad vill du ha för kvitto? Det är årets modeord, kvitto.
Mm. Nej, men jag...
Vad kom det ifrån ens? Mm.
Jag vill att de ska kunna känna att de kan göra sina egna lopp och gå liksom känna farten. Det skulle vara väldigt kul om de kunde göra det.
Ja. Du tänker även svara som att du sitter i SVT och pratar.
Ja.
Om du skulle svara som att du satt i skitsnack då?
Ja, nej, men jag hoppas att de skärper till sig för fan. Jag hoppas att Kalle vill göra ett bra resultat här, så att han åker för och inte deppar ihop efter första bästa motgång, vilken ju kommer komma första dagen. Och sen kommer han hänga med huvudet och se uppgiven ut i intervjuer. Det vill jag inte se.
Nej, det är ju man är ju livrädd för det. Det känns ju så här klassisk Kalle Halvarsson, för att det kommer ju det är ju en sån speciell sak att åka Tour de Ski när det är liksom, vad är det, 8 lopp nu på 10 dagar eller någonting.
Mm.
De ska köra. Och man är ju inte topp hela vägen om man inte liksom heter Kläbo eller Bolzano och sådär.
Nej.
Och det heter ju tyvärr inte våra åkare.
De gör ju inte
det. Så de kommer ju ha bra och dåliga dagar. Och för Kalle, han borde ju ha liksom, man tycker att han borde ha varit med så pass länge att han har sett att han kan liksom jobba sig in i en tour av det här slaget. Det har vi ju sett förut. Ja, vi har väl tjatat om den Kanada-touren för något år sedan där han liksom till slut var med och slog sig i toppen. Och han har väl också, och vad jag minns, haft lite så i Tour de Ski, vissa kämpiga dagar, och sen varit jättebra med och kämpat om pallplatser en annan dag i touren. Men det känns som att han kan glömma det lite lätt, att det faktiskt finns där någonstans, så att det slår väldigt olika på hur belastningen tar på olika åkare liksom.
Mm.
Så att det skulle ju kunna bara komma något form av superbesked från Kalle. Det har vi ju ingen aning om.
Mm. Nej, men...
Så det blir också väldigt spännande.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad tror du att Marcus Rus kommer att åstadkomma?
Ja, där får vi väl, den kan vi väl ändå säga att allt som är en topp 15 placering är någon form av en liten anteckning i sidan.
Mm. Å andra sidan, just i Tour de Ski är det ju ungefär lättare än någon annan gång att komma typ topp 15, eftersom det är så många som hoppar av efter vägen, så fullföljer man så här, man är ju ganska högt uppe till slut.
Men det brukar väl ändå vara så här 35-40 personer med in på sista dagen där. Det är ju en del prispengar att höfta in också.
Ja, jo, det är sant. Men det brukar ändå kunna vara tacksamt att placera sig högre än vad man brukar.
Mm.
Men ja. Vi har ju vår nya guldgosse William Poromaa också som intressant startman. Han har ju...
Var det jag läste att han hade fått för smeknamn? Det här var ju våran artikel.
Alltså.
Som var skriven av våran eminente kollega Peter Thorén.
Ja.
Ska vi se. Ett smeknamn som jag aldrig hade hört. Frälsaren.
Frälsaren, ja.
Det är ju något som vi borde ha lanserat.
Mm.
Har vi det? Vi kanske har sagt det utan att veta om det.
Ja, men det, vi får se om man kan leva upp till det. Det är ju ett starkt namn. Det är mycket att bära på sina axlar.
Ja, speciellt så är det juletider. Det är en hisnande jämförelse.
Ja, men han har ju, läste ju här... idag att han har anammat ett träningskoncept som ju vi i Skidsnack har efterfrågat lite tidigare år i alla fall.
Ja, vurmat för skulle man kunna säga, va?
Ja, och det har Poromaa plockat upp. Han har, nu vet inte exakt hur det är utformat, men han har gjort ett tränat efter ett Wolfgang Pichler-inspirerat grisschema, eller hur det nu formulerades.
Underbart!
Ja.
Man liksom gottar sig bara man hör. Grisscheman är ju liksom allt man vill, eller grispass.
Ja.
Det är allt man vill. Man vill ju att de bara ska ha grispass egentligen.
Ja, för jag vet att du har ju uttryckt mycket frustration kring, ja, men bland annat Burman, när du har sett hans tränings... dagar på bloggen, att han bara verkar ut och åka lite.
Ja men det är lite så här. Det kanske är hur han presenterar det i sin vlogg själv, men det är så här, ja nej, men då ska väl ut och köra lite freestyle då, 3 timmar. Ja, och sen åker han runt och myser och filmar lite 3 timmar, och sen är det bra. Och sen är hem. Sen kanske han är ute och kör något litet myspass. Det är som att det bara är så här myspass.
Ja, men kameran lägger på 3 ton mys.
Jag hoppas
automatiskt.
Det. Alltså, borde inte han, borde inte skidåkare, alltså film, be någon filma om de så här, sista 10 sekunderna av ett grispass istället, så man liksom ser att de verkligen är nerkörda och nedtryckta i botten.
Mm.
Det skulle, om det om något skulle få motståndarna som eventuellt kollar på det, tänkte, jävlar, han kör grispass.
Ja. Ja, nej, men
få någon form av oj, nu går Burman upp och drar. Fan, vi har ju sett vilka grispass han kör. Jag vet inte om jag ska haka på den här jäveln.
Mm.
Han verkar vara ett jävla toppslag.
Mm.
Nu vet de ju att Burman, ja, men då kommer det vara lite så här solskenstempo i 4 kilometer. Det är bara att lägga sig i hack i rygg. Fram med selfie-pinnen och spela in det här för vloggen.
Mm.
Det är inga problem. Det är så, lite, så jag tänker att det finns någon inneboende psykologi i det där också.
Mm.
Men... jo, det här Pormas grispass, Pitchler inspirerade grispassen, det verkar ju, om vi ska gå in på det lite mer konkret, enligt hans tränare Lars Ljung då, så kör han var tionde dag en 90 minuters pass i tröskelfart.
Mm.
Jag vet inte hur mycket tröskelträning du har gjort, Stefan, men man har väl testat på det ibland, och det är ju då när man håller ett sånt tempo att man ligger liksom strax under någon form av mjölksyregräns.
Ja.
För att liksom pusha den lite grann. Man får inte gå över, för då tar det ju slut. Utan man ska liksom ändå, man ska ligga i så pass högt tempo att du ska pressa dig så mycket det går utan att gå över gränsen. Liksom. Och det är det som är tröskelfart. Som jag har författat det som lite enkelt beskrivet. I alla fall så jag har testat när jag har gjort. Och med 90 minuter. Ja. Det låter ju sinnessjukt.
Ja, det låter som tortyr.
Ja, det låter ju som ett grispass. Och då kanske det är med pauser och sådär involverat. Det framgår inte riktigt. Men 90 minuter totalt är effektiv tid. Så det kanske är, säg att det är en halvtimme 3 gånger i tröskelfart. Ändå, det är, liksom det är grispass.
Ja.
Varken mer eller mindre. Och det kör han var tionde dag. Men sånt blir man ju glad av att läsa.
Mm. Ja, man skulle ju vilja att de kunde anpassa det här som någon form av koncept inom hela laget, kan man ju känna när man hör. Men ja, det räcker ju med att vi får en som kan visa att det är vägen, så kanske det kommer av sig självt.
Ja, men det är ju lite så här att när vi var inne på Wolfgang Pitchler förut och pratat, och hans metoder är ju vad de är. Man får liksom, man får acceptera det eller så får man inte acceptera det, vilket ju var till exempel herrlandslaget i skidskytte till slut inte gjorde, utan vill inte köra någon Pitchler-scheman längre. Men det man fick ändå konstatera är ju att det har ju gett osannolikt bra resultat de gångerna det har implementerats och körts efter.
Mm. Å andra sidan så verkar ju den här nya tyska Johannes Lukas-metoden gå ganska bra den också, vad nu den än innebär.
Nej, men precis. Och min poäng var ju här, och ja, men Lukas-metoden, det går ju rakt in i samma poäng. Att något som fungerar för en åkare eller för ett lag, för ett helt lag, då kanske man ska liksom titta om man kan, vad William Porum har gjort nu som har gjort att han har tagit så pass stora steg.
Mm.
Kan vi få hela laget och göra det? För att man kan säga mycket om Burman och Halvarsson och Oskar Svensson, men de har inte tagit några steg de senaste 4 åren riktigt.
Nej, det kan man väl inte riktigt säga. Sen är det ju 25 skadeperioder, ja, och bedrövelser på vägen där också.
Så är det, men verkligen, för samtliga inblandade här.
Mm.
Men ändå, när det är någonting som man kan se ger så pass bra resultat, när det finns någonting i hur svenska skidskyttelandslaget tränar, både damerna och herrarna. Där har man ju, det kan man ju verkligen så extremt tydligt se en lagöverskridande höjning.
Mm.
Alltså alla har höjt sig i princip. Och tagit rejäla steg. Det är bara att kolla på liksom tabellerna över hur man åker, som Pontus Loma som har höjt sig något enormt, samtidigt som också Sebastian Samuelsson har höjt sig massor, och även andra, och på damerna är det väl liksom rakt av hela. Därifrån, man måste kunna dela med sig och ta efter, göra likadant inom längdlandslaget.
Mm.
Nu har vi ju ett damlandslag som redan tillhör världens absolut bästa, men det finns ju säkert alltid saker att göra bättre och göra mer och ta efter. Jag vet inte hur det där utbytet ser ut, men man kan väl bara hoppas att det blir ännu bättre.
Ja, ja, det är väl bara dumt att säga något annat.
Ja, men om vi ska se tillbaka en sista blick på herrtruppen i Tour de Ski, så är det väl, ja, men som sagt, Björn Sandström och Marcus Rus, där är det väl inte så mycket att hoppas på i någon form av total sammandrag. Men när det gäller William Poromaa, han verkar själv lite löst i intervjuer snacka om att det är liksom topp 5, topp 3 typ i mål som skulle kunna vara, som verkar ligga på lur. Är det helt uppe i molnen, eller
det är nog helt uppe i molnen. Samtidigt så är det ju en rimlig ambition, eller man måste ju prisa honom för att ha en sån hög ambition.
Ja.
Och det är väl lite naivt att tro att det skulle gå nu, men vem fan vet. Och om ett tag kanske.
Ja, men precis. Man får ändå tänka då att med Norges landslag försvinner kanske 10 åkare som med förmodad enkelhet skulle placera sig framför på dem i slutställning.
Ja.
Och sen kollar på övriga lag och de namn som har släppts hittills. Finland blir av med både Hakkola och Isometsä, höll jag på att säga, men det var ett tag sedan.
Han har de varit av med ett tag.
Ja, det har de, tack och lov. Ja, vad heter han då?
Niskanen.
Ja. Nej, men sen är det ju ryssarna, och där det finns det ju 7-8 som borde placera sig före på dem. Det är ju, de har ju Belov, Bolsjunov. Vi kan bara ta deras herrtrupp, för det är ju, den är så imponerande.
Mm.
Det är ju liksom, det är ju norsk nivå på deras herrtrupp i princip. Belov, Bolsjunov, Retevich, Semikov, Spitsov, den gamla gamängen som vi inte har sett så mycket av, som var då typ var bäst i ryss förra året förutom Bolsjunov. Han var otroligt bra i alla fall.
Mm.
Maltsev, Terentjev, Chervotkin, Yakimushkin och Melnichenko.
Ja, det skulle ju kunna vara topp 10 det där. Nu vet jag inte hur många du räknar upp, men ungefär.
Ja, men det var väl 10.
Ja,
det skulle kunna vara topp 10. Det är ju så. Så det är ju, det är de på dem man kommer få kriga emot för att ta sig upp där. Jag menar, men att han skulle kunna sluta topp 10, det är så jävla svårt att säga, för man har ju inte sett honom riktigt i den nuvarande, med den nuvarande kapaciteten, och sen på ett sånt här sätt, 8 lopp på 10 dagar med så mycket sprintar. Det är ju, vi ska inte sätta någon press på honom, men det skulle bli extremt spännande att se.
Ja, verkligen. Men ser du någon som helst utmanare till att Bolsjunov tar hem det här?
Ja, nej, det finns väl inte. Det är bara han själv som kan sätta käppar i hjulen för det. Jag menar, det... Ja, nej. Nej, gud. Vem skulle det vara?
Nej, jag kan på rak arm inte komma på en enda nu när Norge är borta.
Det är väl att liksom Colonia har fått någon CP-ryck och kommit tillbaka i gammal Tour de Ski-form.
Ja.
Jag menar, vad har han vunnit 5-6 gånger eller något?
Ja, det är så länge sedan man... Colonia var liksom... Den gamla liksom vinnarkolonia som man minns. Så det känns nästan bizarrt att det var så en gång i tiden.
Jag ska lite snabbt kolla upp när han vann sist. Han vann 2017-2018.
Ja, det är ju inte alls länge sedan.
Nej, men han vann första gången 2008-2009. Ja. Så det, ja, nej, det är inte fem. Det är bara, han har bara fyra segrar. Bara.
Bara, ja. Det...
Men det är rätt sjukt att den första kom för ja, 12 år sedan då. 12 säsonger sedan. Mm. Och sen den sista för 2-3 säsonger sedan. Mm. Det är ju sjukt. Annars är det är väldigt spännande att kolla igenom de här listorna. Det är Angrer, Bauer, Colonia, Bauer, Colonia, Colonia, Lekov, Sundby, Nortug, Sundby. Ja, just det, Nortug fick ju den där. Det var väl lite, det var inte att Sund blev av med den på något vis. Mm. Och Ostjogov, Colonia, Kläbo, Bolsjunov. Men att Bolsjunov inte skulle vinna år, det är ju bara en skada som skulle kunna sätta stopp för det. Det är väl helt övertygad om i alla fall.
Ja, ja, verkligen. Och,
på damsidan har ingen annan än norska vunnit sedan Kowalczyk 2013, så då, det känns väl också ganska skönt att det blir något annat.
Ja, även om det är speciella förutsättningar varför det, ja, inte det blir klart. Norskt, men ändå. Det är,
nej, men det jag läste ju någon intervju med Frida Karlsson om just att folk i efterhand ska kunna säga att ja, fast nu var ju faktiskt inte Johaug med. Och då svarar hon väl någonting i stil med att hon skulle, ja, men jag skulle bli sur om den argumentet kommer upp sen. Mm. Och hon har ju helt rätt. Norge väljer ju att inte ställa upp. Man kan inte liksom ha massa om och men. Det är, jag vet inte huruvida det kommer stå i historieböckerna. Kommer du ihåg de här små typ så här röda, blåa böckerna som innehöll massa världsfakta som man hade, som alltid satt och bläddrade i när man var liten? Det fanns så här, det kom så här, men det var olika år, 97, 98, 99, så kom det nytt. Och så kunde man kolla på så här, Sveriges längsta sjöar, och sen var det olika sportresultat och olika lag som hade vunnit olika saker, eller olika åkare som hade vunnit olika saker.
Sveriges längsta sjöar lät som en väldigt intressant bok.
Längsta, ja, men ja. Högsta berg, längsta sjöar, bredaste berg, ja, allt möjligt fanns med. Ja. I alla fall. Där kunde man ju också se så här, olika resultat från OS och så här, ja, men här i Moskva 1980, det var ju minsann USA inte med, och i Los Angeles 84, det var ju minsann Sovjet inte med. Mm. Och sånt. Jag tror inte att det kommer vara en sån liten parentes efter Tour de Ski 2019-2020, för att det vore orättvist. För här har de bara valt, det är liksom inga, det är inga världskrig eller andra yttre omständigheter som gör att det är omöjligt att ställa upp. De har valt att inte vara med för att de inte vill riskera någonting inför VM. Mm. Ungefär så. Så att det där är ens, det ska inte behöva vara en issue för framtiden.
Nej.
Tycker jag.
Nej, vi får väl återkomma när vi har läst historieböckerna om 30 år. Och se vad
sen kommer säger. Det väl inte hindra någon så här framtida norskar att säga att ja, fast då var inte Norge med. Nej. Men det som är skönt är väl att om vi kollar de närmsta 10 åren av Tour de Ski, så kanske segrarlistan delas av två svenskor också. Är ju en liten förhoppning ändå, och inte helt osannolikt.
Nej. Ja, nej, men det ska bli spännande att se. Och ska bli otroligt kul att Tour de Ski drar igång snart.
Ja, jag kan väl liksom bara dra lite grann schemat för de som inte har orkat kollat upp det här hela tiden. Men om ni nu lyssnar på nyårsafton eller nyårsdagen eller vad det är, så är det ju då 1 januari sprint. Fristidssprinter. Och redan 2 februari, eller januari lördagen, är det då massstart i klassisk stil. Och sen är det fristils jaktstart på söndagen. Så det är liksom fredag, lördag, söndag efter nyår. Det är liksom så bra som det bara kan bli. Mm. Man har liksom inga måsten, inga annat än att ligga och vara trött efter all jävla julmat och sen det här lasset, nya lasset man proppar i sig på nyårsafton. Då behöver man de här 3 dagarnas återhämtning i soffan. Och då har man det. Det kommer bli kul, Stefan.
Det kommer bli kul. En positiv biverkning med att vara hemma i coronasjuk är ju att man kan obehindrat kolla på Tour de Ski i alla fall.
Ja, Ja, det är ingen som säger att du borde ta dig i kragen och gå ut.
Nej. Nej, verkligen inte. Det är nog folk som säger motsatsen.
Ja, du var ju till och med lite osäker om du kunde få lämna lägenheten och gå och flytta bilen här för att det stod på fel datumparkering. Hur gjorde du det till slut? Tog du det ut, Stefan?
Jag gjorde det. Jag inväntade fri lejd, så att säga, innan jag smög ut. Men jag mötte nästan inte en enda människa, så jag tror jag klarade det med bravur.
Ja, och det här, du gjorde det vid nattkröken, tänker jag.
Ja, ganska sent var det faktiskt.
Ja. Nej, men det måste man ändå, det måste man ändå få göra någonstans.
Ja, parkeringsböter på allt gör ingen lyckligare.
Nej, det hade inte varit bra för din allmän tillstånd just nu.
Nej, det grusat saker ännu mer. Men ja, vad säger du om du drar till med en vinnare av Tour de Ski? Vem står som vinnare på damsidan?
Det är så jäkla svårt. Men om vi ändå ponerar att det är Ebba och Frida som står där. Det är ju lätt att dras till tanken att Frida ska vara jävligt bra på att klättra. Men jag tänker också att Ebba är rätt seg. Att hon har ett par års erfarenhet på världsnivå som Frida inte har. Och har testat på att åka upp eller åka Tour de Ski. Jag har Ebba kört hela Tour de Ski, det minns inte jag på rak arm.
Nej, det har hon väl inte.
Det tror jag inte hon har gjort. Men hon har ändå varit med, hon har varit där och kört. Och ja. Nej, det är fan, det är så jäkla svårt. Men jag måste säga Ebba ändå.
Ja, men vad härligt. För då kan vi ha en duell här då. För jag sätter mina slantar på Frida Karlsson här.
Mm. Ja, det är ju att Ebba ska få till lite sprintlopp och så här. För man är ju ändå tvingad att köra. Mm. Sen är det ju inte det som kanske kommer vara avgörandet. Men det kan ju bli väldigt många sekunder upp om hon är för kass.
Mm. Ja, men... Ja, vi får se hur avgörande det blir, men nej, jag vet inte. Jag känner att det kommer vara Fridas stund det här.
Ja, det är ju inte alls omöjligt. Och sen på här sidan behöver vi inte ens riktigt gå igenom. Nej, vi har redan konstaterat att Bolsjunov är där. Bäste svensk då? Är det Poromaa?
Ja, det känns väl som det, va?
Topp 10?
Kanske.
Däromkring. Ett klart och tydligt kanske från Stefan.
Nej, men jag tror det kommer ligga där någonstans. 9, 10, 11 någonstans.
Mm. Ja, det låter som en rimlig gissning. Jag drar till med att han kommer att överraska totalt, bli bättre och bättre för varje dag. Den här grispassen fäller avgörandet. Han är topp 5.
Mm. Ja, men kul. Det ska bli spännande att se vem som har rätt.
Ja. Ja, vad fan. Annars då, du är ju som sagt nytt år. Vad tror vi om det här resterande delen av säsongen? Vi kommer ju ha massa lopp i Falun, men när det innan VM, men sen kommer ju stora balansen att vara själva VM i Hochfilzen, väl, höll på sen. Va? Visst är det?
Oberstdorf är det, va?
Oberstdorf menar jag. Det är något som låter något som tyskt. Tror att Norge har gjort rätt? Tror att de kommer ta allt, sopa banan?
Ja, det är väl mycket som talar för det, men ja, vad fan vet man. Det är kanske dåligt att vara hemma och sega ihop på med träningslopp och hemmaplan också, men ja, jag vet inte, det känns för tidigt att säga något om VM.
Ja, jag kan inte så här på rak arm komma ihåg att jag, för folk har ju haft lite så här olika strategier om de ska ha kört Tour de Ski eller om man skulle ha avvaktat inför mästerskapen, för det har ju varit OS-år till exempel, och kanske har varit mer avhopp från Tour de Ski än andra år. Men Någon borde ju har någon redan kollat upp det här om hur pass avgörande det är att åka Tour de Ski, om det missgynnar en i ett senare mästerskap. Kan du komma ihåg att det är någon som har genomfört några sådana forskningar?
Ja, man har ju så kort minne, men det här har vi väl pratat om tidigare. Kanske inte gått så långt som rätt ut, men statistik på detta finns väl åtminstone. Och jag vill minnas att den också är lite flyktig och inte riktigt kan... även om man ofta vill säga eller hävda att det är smart att satsa enbart på VM, att det inte är så entydigt rätt. Och det får vi väl hoppas för svensk del då, så att inte Norge glider in och bara tokdominerar.
Nej, men sen kanske handlar det såklart mycket om förutsättningar. För en sån som Kalle Halvarsson så känns det som att hela hans säsong står och faller med att han får genomföra hela den här touren, och för att han behöver ju liksom tävla sig i form. En Charlotte Kalla kanske mer behöver liksom träna sig i form. Det är lite olika hur man är, känns det som.
Ja, och det känns ju också som, för Charlotte Kalla är det väl ganska givet att bara göra en hel satsning mot VM nu, med allt vad det innebär, medans det för många andra, även norrmän, kanske inte alls är rätt sätt att lägga upp det på.
Nej, jag menar, tänk en sån som Johan Olsson, han ville väl inte åka någon Tour de Ski, han ville bara sitta i en sån här sittstol och staka sig 48 mil runt något jävla berg i Bruksvallan.
Gud vad tråkigt det lät.
det var väl ungefär det hans karriär gick ut på.
Om man hade önskat sig en elitkarriär hade man ju inte önskat sig den i alla fall.
Nej, och du förresten, du får inte träffa din fru och dina barn nu på 3 månader. Hej då. Och då är det inte ens coronasäsong, då är det bara allmän. Ja, herregud Stefan, jag tror inte vi kommer så mycket längre än sådär. Vi har ju Tour de Ski att kolla på.
Ja, verkligen. Och vi kommer ju att återkomma under touren med lägesrapport.
Precis, som jag var inne på där, så var det ju tävlingar fredag, lördag, söndag. Sen är det någon dags uppehåll innan tävlingarna fortsätter under veckan, tisdag, onsdag. Sen är det till uppehåll på torsdagen. Sen är det fredag, lördag, söndag upp för berget.
Ja, det ska bli otroligt härligt att ge sig in i Tour de Ski-säsong igen. Men vi får väl helt enkelt som vanligt be er att komma med diverse inspel. Och ja, vad mer brukar vi fråga efter?
Ja, skicka åsikter och tankar.
Åsikter och tankar, frågor, allt möjligt.
skidsnack@aftonbladet.se. Och ni får väl gärna gå in på Facebook eller Instagram och kanske berätta vem ni tror vinner av Frida och Ebba. Eller någon helt annan. Kommentera gärna. Och annars så får ni ha det så väldigt bra. Och ett gott nytt år.
Ja, men gott nytt år, så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!